Vi sitter och huttrar lite i studion, Niklas. Det är kallt här trots att det är den 1 april. Dags för avsnitt 168. Har du något upp i rockärmen, så att säga?
Det har jag, Daniel. Det har jag faktiskt. Vi kommer snacka jättemycket om Flandern. Ja. Vi kommer kanske inte ha så många aprilskämt.
Nej.
Däremot så kan man ju tro att de priserna på dagens cyklar är ett aprilskämt.
Ja, men det kommer vi inte prata om förrän långt senare.
Nej, men det blir som en liten cliffhanger. Ja. Och sen så kommer vi snacka om lite annat smått och gott i Cykelwebben-poddens avsnitt 168.
Det var inte så himla specifik. 168 säger du, nu kör vi. Ja, men varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 168 av Cykelwebben-podden med mig, Daniel Rytz, med dig, Niklas Hasslum. Jag drog på mig radiorösten, kände jag. Jag försöker jobba bort den lite. Var lite mer familjär. Var lite mer naturlig, så att säga. Jag satt vid fryser. Jag kom ju hem. Jag har ju varit i Borås över påskhelgen.
Mm.
Sandared, för att vara mer exakt. Från ett träningsläger i Kalpe. Det har vi inte pratat om i ordinarie, va?
Bara Borås, va?
Kommit hem från Kalpe, drog direkt till träningsläger hemma hos mina föräldrar. Men när jag reste bort, jag har ju kallt, naturligt kallt här i cykelwebben på den studion.
Jag håller med.
Du noterar detta. Mm. Nej, men jag har ju elelement som stöttar upp, så att säga. Men de stänger ju av när jag är bortrest. Har du sett, du vet vad elen kostar nu för tiden?
Jag har hört.
Ja, jag kan inte dra av det på vårt aktiebolag. Nej. På något sätt. Så jag stänger ju av elen när jag åker bort. Det får man ju betala för när man kommer tillbaka.
Jaha, men det känns som att det kan vara ganska kallt annars också.
Ja, men
även om du inte...
Jag brukar ju dra på rätt ordentligt.
Ja, men det har varit några gånger. Det har varit riktigt kallt där på vintern.
Jag vet vad elen kostar nu.
Jag kan inte skylla allt på el.
Nej, men nu har jag dragit på, nu är elementen på, men det har inte riktigt kolla på. Men
man kan säga att värmen slackar efter lite.
Den slackar efter lite. Det är som pulsen när man kör intervaller. Mm. Man kan inte lita på den liksom.
Nej, man ska gå på effekt. Man ska inte gå på puls bara.
Kör 1500 watt på två element här nu. Men den har inte riktigt orkat sig över 20 grader än inomhus.
Nej, jag känner...
Men du vet, det är ju många såna här papper som går och vrider ner termostaten. Mm. De har ju 20 grader. Vad är det? Det är alldeles varmt.
Ja, det var, när jag
bodde... Hur varmt har ni hemma?
Ja, men ganska varmt faktiskt.
Men när ni bodde här på Söder, då var det som en bastu.
Nej, det var det inte var.
Nej, jag upplevde det så.
Ja, men det var för att du jämförde med det här. Nej, det var ju på den tiden. Jag tänkte precis säga det. Jag satt och pekade här. När vi bodde här borta, då gick jag runt med socker hela vintern. Jag sov ju med sockor på. För att jag tyckte det var så kallt.
Ändå har du två barn. Ja. Jag vet inte. Korrelationen. Hur är läget, Niklas? Vad har du gjort över påsken?
Jo, men vi har varit borta över påsken. Och om jag ska vara ärlig så har det varit en jävla tuff vecka.
Ja.
Min frus bästa vän gick bort här för en vecka sedan. En dryg vecka sedan. Efter en längre tids sjukdom. Så det har varit tufft.
Jag beklagar verkligen. Det har jag gjort in person.
Ja, det har jag gjort. Och jag vet inte. Det är så ofattbart. Men det är också sjukt. För livet bara rullar på. Som det gör och som det måste göra. Ena dagen är man knäckt och sen så sitter man och poddar.
Ja.
Men det är också så det måste vara. Så... Det är upp och ner och... Man får försöka gå vidare.
Ja.
Det är så det är. Och det är så tragiskt. Men jag kan också tycka att... men som alltid när det händer sådana här saker. Då blir man lite så... Ja, man börjar fundera, du vet. Vad är viktigt och så.
Ja.
Men det är också så... Det är fan att det ska till något sånt här. För att man ska börja uppskatta vissa grejer.
Ja, ja, visst.
Kan man inte bara vara liksom... Kan man inte se det alltid?
Nej, det är helt sant. Det är heller ingen unik spaning du kommer med, Niklas.
Nej.
Men ändå,
nej,
absolut.
Men, ja, det blir så påtagligt nu.
Ja, men verkligen.
Och just att man inte ska ta saker och ting för givet och sådär. Så att man ska vara väldigt glad för livet och hälsan.
Mm, det är en bra påminnelse.
Ja, så är det. Men som sagt, det går upp och det går ner. Och ja, Det är så det måste vara. Det är livet.
Har du tränat något?
Jag har... För att, liksom, ja, men, jo, för att då knyta till... ihop det så drog vi upp till landet och var skönt att komma bort lite. Och då så har jag sprungit en del.
Ja.
Och det var skönt. Jag tycker ändå löpformen är... Ja, men den är okej.
Jag tycker du ser vältränad ut.
Tycker du?
Ja, ser slimmad ut.
Okej.
Ja.
Du har inte sett mig utan tröja.
Nej, det har jag inte. Tack och lov.
Ah, jag vet inte. Jag köpte nya löparskor faktiskt.
Alltid bra för motivationen.
För trogna lyssnare av podden så vet ni ju att jag har haft återkommande problem med mina vader.
Ja.
Så till den... Vad säger man? Milda grad. Att jag för några år sedan bytte till hooka.
Ja.
Hooka one one.
Ja. Nej, de heter bara hooka nu.
Nej, gör det? Ja. Okej. Okay. Ja, för jag körde... Det var ju på den tiden innan alla de här höga sulorna. Mm. Då var ju hooka ganska unika. Ja, innan jag körde inom Adidas. Det var ju så här minimalistiska skor.
Ja.
Så konstigt att jag fick problem med vaderna.
Jag kör ju fortfarande. Jag kör så här tävlingsdojor.
Ja, jag vet.
Springer 3 gånger om året.
Ja.
Men jag ska fan ha tävlingsskor.
Ja, men så då körde jag hooka skor och har kört dem i... Ja, men säkert i 4-5 år.
Ja. Early adopter där?
Nej, det vet jag inte. Nej. Det känns ändå som att det var lite folk som hade det.
Ja.
Men nu då, för första gången på 5 år så har jag gått köpt det på Adidas skor.
Så det. Adizero.
Ja.
Deras tävlingslinje.
Mm.
Gillar vi.
Men det är inte kolfiber i.
Nej.
Ska jag säga. Men å andra sidan, de hade ju, för det är de du nämnde också nu. Som du har väl ett par, eller?
Adizero?
Ja.
Ja, men mina är ju 10 år gamla. Fortfarande precis. Minimalistiska.
Ja, exakt.
Ja.
Men det är de ju nu också. Men de har ju 100 gånger mer dämpning och mer dropp än vad de hade på den
tiden. På min tid.
Ja, och senast jag körde med.
Ja.
Med. Så det ska bli spännande. De är snabba alltså.
Jag kör ju Adizero Adios.
Adios, exakt. Ja.
Men fortfarande de är tunnsula.
Mm, superminimalistiska. Är det någon kontinentalsula på det?
Ja, just det.
För det är det på de här.
Ja, exakt. Det är precis. Ja. Samarbete med däckmärket kontinental.
Exakt. Riktigt bra däck. Eller bra däck.
Sula.
Ja, bra sula. Ja. Mm. Ja, men så att vi får se. Det är också lite så. Man köper ett par tunnare skor och bara...
Nu.
Så vet man. Jag försöker hålla i och köra mina tåhävningar.
Ja, men kul. Ja. Jag drog ju till mina föräldrar utanför Borås. Slängde in kajusen i min Saab. Körde ner till Borås. Körde en grusrunda. Har du tänkt på det när man är utanför Stockholm?
Det är så bra cykling.
Det är så bra cykling. Det är faktiskt sinnessjukt. Mina föräldrar bor ju i Sandared, som är en mil väster om Borås. Ungefär. Exakt. Om man kör ut från deras utfart och så svänger man höger.
Mm.
Och så är det 20 meter. Sen är man inne i en asfaltsbacke.
Mm.
På toppen av den så börjar en grusväg.
Ja.
Alltså backen är en kilometer. Du har kört den, tror jag.
Ja, jag har kört den.
Med Jakob, eller?
Ja. Exakt. Tuff backe.
Ja, den är tuff.
Mm.
Snittar nog 10%.
Är det Lukas Eriksson som har kommit?
Ja, Lukas har kommit. Skylt till skylt. Men på toppen av den här backen så börjar en grusväg.
Vad heter backen?
Svarvutsbacken.
Svarvutsbacken.
Ja. På toppen av den så börjar en grusväg. Och sen kan man bara, du vet.
Mm.
Så jag körde en runda nu på 6 mil. Jag kom ner på fredag eftermiddag. Jag körde en runda på 6 mil. Otrolig.
Mm.
Alltså, du vet.
Det är sjukt.
Ja, men du vet, det är bättre än allt grus jag kan hitta här omkring.
Ja.
Liksom.
Nej, det...
Och det är kuperat och det är trafikfritt och det var några kilometer asfalt. Ja.
Fint.
Fint. Resten av helgen körde jag faktiskt räser med sällskap. Mm. Jag fick sällskap av Linda Jakobsson och Kahn Cycling.
K-A-N.
Caroline och Alex.
Okay.
Två 5-timmars runder fick jag ihop.
Stabilt.
De startade i Göteborg, jag startade i Sandared. Och så möttes vi i Bollebygd ungefär.
Bollebygd.
Hindås, Rävlanda. Fan, det är fint alltså.
Det är fint.
Det är sjukt fint cykling alltså. Kuperat.
Formen var god, eller?
Ja, formen var... Jag var sliten. Det, ska
det var det?
Ja.
Ja, de har inte återhämtat.
Kan ha varit cyklarna. De hade ju, vi återkommer till cyklarna här lite senare. Mm. Men de gjorde premiär på sina helt nya cyklar. De är samma märke allihopa. Mm. De hade helt nya cyklar. Jag hade en cykel från 2004.
Okej.
Okay. Ja, det är olika.
20-årsskillnad.
20-årsskillnad.
Mm.
Även...
Även åldern i sadeln.
Ja, åldern, exakt. Mm. Ja, vi återkommer till det lite senare. Du pratade om det här med priserna på cyklar och så vidare.
Mm.
Hur ska vi kasta oss in i avsnittet, eller?
Ja, det kan vi göra. Innan vi gör det så kan vi säga att ni kan följa oss på Cykelwebben på i stort sett alla plattformar.
Alla.
Cykel, nej, inte allt, inte TikTok.
Nej, inte TikTok.
Inte Snapchat.
Inte på Threads heller.
Nej.
Nej.
Okej, inte alla.
Nej, några.
Cykelwebben.se.
På boomer-plattformarna.
Cykelwebben.se och framförallt Instagram, där vi heter @cykelwebben.
Yes. Och det viktigaste stället att följa oss på.
Patreon. Patreon.com/cykelwebbenpodden. Stötta podden ekonomiskt och få ta del av våra bonusavsnitt som nu även finns i Spotify.
Ja, vi fick ett meddelande häromdagen att det inte gick. Det var en av våra patrons som inte lyckades koppla upp sig. Sen lyckades han koppla upp sig.
Så ja, men vad gjorde han när han inte lyckades koppla upp sig? Han använde the hotline.
Hotline, direkt linjen till oss på IT-supporten DM på Instagram. Det är det bästa sättet att nå oss på, kan vi också säga. Det går att nå oss på info@cykelwebben.se också. Men det är mer chansartat.
Det är väldigt chansartat.
Jag kan säga DM på Instagram, det är 100 gånger säkrare.
Ja. Och så skriva... Först skriva ett och sen skriva hallå.
Exakt. Berätta om Patreon. Hur gör man?
Jo, man går in där. Man väljer en summa som man vill stötta podden med. Och den summan dras då från ens kort. Eller PayPal tror jag också säkert funkar. Mm. Om man nu föredrar det. Och då dras det varje gång vi släpper ett ordinarie avsnitt. Det vill säga 2 gånger i månaden. Varannan vecka.
Ja.
Det beror på lite hur kalenderåret ser ut och sådär.
Exakt. Och sen försöker vi ändå lägga på... Vi försöker köra ett bonusavsnitt per ordinarie ungefär.
Ja.
Nu senast pratade vi, var det uppsnack inför Flandern. Mm. Nästa avsnitt kommer väl komma efter... Det är ju lite grann med kalendern. Så att nästa avsnitt kommer vi ju antagligen släppa ganska nära in på Roubaix. Kan man gissa att det blir en avhandling av Paris-Roubaix?
Just det, precis.
Det kommer vi också prata om i
mitten
i
på nästa vecka någon gång.
Ja, någonstans där. Mm. Vad sa vi? Patreon.com/cykelwebbenpodden. In och kolla. Har vi någon som har gjort det sen senast?
Det har Glenn Forsberg och Jörgen Nilsson gjort. Stort tack.
Stort tack till er och tack till alla andra patrons sen tidigare. Ska vi ta varsin klunk te och sen så kastar vi oss in i vad som har hänt sen sist?
Anledningen till att jag dricker te idag, det var inte att jag var speciellt sugen på te.
Ja, för att du var frös.
Det var det faktiskt.
Jag är 100% med dig på det.
Låt oss börja med helgens bästa Flandern runt. Damracet.
Okej, okay, för du har skrivit herrarnas först i manuset. Men jag scrollar längre ner under tiden.
Men sen kände jag, nej, vi börjar med det bästa. Och då jag tycker absolut att damernas race var bättre.
Det håller jag helt och hållet med om.
Det var spännande in i slutet.
Ja.
Vilket är, det är ju roligare. Så är det ju. Sen kan man ju imponeras av de här solokörningarna i diverse tävlingar.
Ja, nu spoilar du här för att det var ju en solokörning på här sidan. Men om vi avhandlar damsidan först så blev det ju en uppgörelse mellan 3 cyklister på slutet. Nämligen Elisa Longoborghini, Kajaneva Doma och Shirin Van Anroy. 2 av dem från samma stall. Nämligen Lidl Trek. Det är alltså Elisa och Shirin. Och Elisa Longoborghini drog det längsta strået i den trion.
Hon vann spurten och vann Flandern 9 år efter hon vann den förra gången.
Ja, andra gången. 2015 vann hon också Flandern runt. Men det var avslutningen. Vad hände fram tills dess?
Ja, men så här. Det var en mindre grupp som kom iväg på slutet. Eller liksom med... Några mil kvar. Det var bland annat Elisa Longoborghini, det var Kajaneva Doma, det var Marianne Foss. Puck Peters var med, Persico var med, typ dem.
Karin Svinkels var med.
Ja, just det var hon. Var hon. Men sen, Van Anroy hade ju fått släppa, men kom i kapp den gruppen och direkt satte in en rökare. Hon gick långt ut till vänster och satte in en attack.
Med 2 mil kvar ungefär.
Mm. Och fick ju ganska stor lucka, typ 30 sekunder.
Ja, 2 mil och 2 klättringar. De skulle upp för...
Kvarmont
och Paterberg. Mm. 2 tuffa kullerstens, gatstensbelagda klättringar. Som du säger, fick en ordentlig lucka och låg solo. Och i gruppen satt Elisa Longoborghini och mös.
Ja, det gjorde hon. Fram tills de kom till... Det var Paterberg. Då kände Elisa Longoborghini att hon hade bra ben, så då attackerade hon och Kajaneva Doma.
Ja.
Och fick en lucka på de övriga favoriterna. Då hade ju också Follering, Kopecky och några kommit tillbaka.
Återanslutit för att Kopecky favorittippade även av oss.
Ja, hade en konstig dag på cykeln. Fick släppa i Koppenberg och fick springa upp.
Ja, i sin vita tempodräkt.
Ja, inte snyggt. Nej. Framförallt inte när det regnar.
Nej. Nej, det var
men
fel
hon
val.
Av. Nej, hon såg inte alls ut att ha en bra dag. Follering hade också fått släppa. Sen hade de ju, vad heter hon nu då? Spurtaren Lorena Vibes. Hon satt ju med, men hon fick också släppa.
Hon satt ju med längre än Kopecky.
Ja, konstigt. Ja, det är märkligt. Ja. Jättemärkligt. Ja.
Men det är hård körning alltså.
Det är hård körning. Men då till finalen. Då kom ju Nieva Doma och Elisa Longoburgini loss och körde i kapp Shirin van Anrooy som på slutet faktiskt väntade in dem.
Det gjorde hon och det kan man tycka är konstigt. Ska Longoburgini verkligen köra i kapp sin lagkamrat? Men det var stallorder tydligen. Det var taktiken. Taktiken
var... Det var stallorder. Nej, men taktiken hon fick grönt ljus.
Hon fick grönt ljus, men som jag förstod det så var taktiken att skicka upp Shirin van Anrooy för att assistera Elisa Longoburgini i finalen.
Ja.
Och det gjorde hon ju. Och de hamnade ju i ett kanonläge med 2-1.
2-1, ja.
Det vill säga, Katarzyna Nieva Doma från Canyon SRAM, ensam mot 2 Lidl Trek-cyklister. Men du och jag, vi pratade innan här, offline, off-air så att säga.
Off the record.
Off the record, men nu blir det on the record. Mm. Kanonläge, men vad fan gjorde de i spurten?
Ja, men alltså först så här...
Nu blev det ju bra.
Det de kunde gjort, alltså de andra scenarion, det hade ju varit att inte attackera och låta van Anrooy försöka gå solo själv.
Ja, ja.
Men med tanke på hur stor grupp det var så var det nog ganska stor risk att den gruppen kanske hade kört i kapp henne om hon hade tröttnat på slutet.
Ja, men dels det. Och sen när de var ju starkast i backen, alltså Nieva Doma och Longoburgini. Mm. Så vad ska de göra? Ligga på halvdistans?
Nej, det är sant.
Så det är helt rätt att gå i kapp där. Men det jag inte förstår, det här är andra gången som vi har sett det ifrån Lidl Trek och ifrån Shirin van Anrooy, tror jag. Jag kan inte komma ihåg vilken tävling det var. Men där de har ett jättebra läge i slutet. De har en duktig hjälpryttare och de har en duktig avslutare eller kapten. Men det känns som att de liksom inte riktigt vet hur de ska utnyttja det i finalen.
Men vi pratade ju som du sa här innan, det vi båda kanske tänktes att ett liksom troligt scenario, det skulle ju vara att de, precis som man då enligt liksom taktikboken brukar göra när man är 2-1, det är att man börjar attackera om vartannat. Ja. Men det gjorde de inte, de gick runt alla tre hela vägen in till...
Ja, men det kan jag förstå, för att det var inte, luckan till slut var 10 sekunder till gruppen bakom och där sitter duktiga spurtare som Marianne Foss och Lotte Kopecky och så här. Så att, nej okej, man kanske inte vill attackera, men som det blev nu, då var det så här att Shirin van Anrooy låg längst fram i trion och drog igång en regelrätt spurt.
Ja, nu är det ju sista 500 meter man pratar om.
Ja, men och då drar hon igång en regelrätt spurt med Nieva Doma på hjul, och det är ju som ett uppdrag för Nieva Doma.
Ja, henne också. Eller för båda de andra.
Men
det jag tycker var märkligt var ju att det kändes inte som att Shirin van Anrooy fick i liksom snäckan att så här, du drar upp spurten för dem. För hon åkte också fram och liksom velade lite. Hon tittar ju bak jättemycket. Hon skulle egentligen bara kört
Du säger att hon inte fick det örat. Hon hade ju heller inte... Alltså så här...
Örsnäckar ni?
Nej, men så här, hon och Elisa då, kan inte de bara prata med varandra och bestämma hur de ska göra?
Men alltså, det kanske var så att...
När jag och Per Strömblad blev 1 och 2 på Falkenloppet liksom, i samma scenario. Vi var 2 från samma klubb mot en Värnamo-kille tror jag.
Mm.
Vi vet ju vad vi ska göra. Vi kommunicerar ju med varandra.
Spurta om det.
Ja, vi spurta om det. Nej, men Pelle attackerade med kilometern kvar och sen stötte jag av. Så vi blev, men alltså förstår du? Det kändes inte som att de riktigt vet hur de ska utnyttja det övertaget som de har.
Nej, men jag vet inte om de hade snackat om det innan heller. Vem som liksom, hur hierarkin såg ut. För jag upplevde det som att Shirin kanske är... Hon tänkte också att jag kanske har en chans att ta den här spurten.
Ja.
Hon är ändå lite...
Ja, absolut.
Lite, rapp. Ja. Precis.
Så jag vet inte riktigt. Vi får snacka med Mattias Räck om det kanske. Mm. Han är ju tränare åt Shirin i alla fall väl har varit.
Ja, han har väl haft hela damlaget.
Ja, vi får...
Men Elisa Longoburgini blev etta. Hon slog Nieva Doma ganska enkelt sen i spurten.
Ja, Alltså vi, nu sitter vi och gnäller på detaljer hur de gjorde det. Det blev bra. Mm.
Det var ju ändå en masterclass av Trek. Alltså de, så som ja men så som resultatet blev, så som det såg ut sista milen, det var ju klockrent gjort.
Spurten bakom i gruppen däremot, The Goat.
The Goat, Marianne Foss tog Kopecky som faktiskt återhämtade sig och blev femma. Puck Peters sexa, ja. Det var en bra tävling. Jättespännande hela vägen
ja,
in.
Ja, verkligen. Mycket fin körning.
Den är så legendarisk, den här målrakan också.
Så lång alltså. Ah. Det är 3 kilometer bara rakt.
Och så kollar man så här. 500 meter. Ja. 400 meter. Och så kommer det alltid. Det spelar ingen roll hur långt bakom andra gruppen är. Nej, de är alltid nära på slutet.
Men då kör ju också tele-lins. Ja, det syns ju. Men lite andra talking points. Stor vurpa tidigt i loppet. Lizzie Deignan, jag höll på att säga Armistead.
Hon hette det förut.
Ja. Lizzie Deignan bröt armen. Tråkigt.
Trist.
Hon vann ju Robert för 2 år sedan.
Hur länge är man borta om bryter armen då?
Ja, en bra fråga. Ja.
Det blir som han som vann Robert.
8 veckor. Ja, Matthew Heyman. En vecka tror jag är tajt. Det är lite för lite. Hon hoppar direkt upp på Swift. Ja. SD Works, som vi ständigt kallar det bästa laget i damklungan. Ja.
Ja, det, alltså nu är det är lite tufft.
Jag tycker Lidl Trek är där uppe alltså.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. De hade ju Kopecky 5, Follering 8, Vibes 11. Mm. 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 Nej, det är, man förväntar sig mer.
Ja, det gör man.
Av ett sånt superlag.
Ja, det gör man.
Men du, nu har vi inte sagt det. Det sa vi ju i bonusen.
Ja.
Men det är ju rykten om att Follering,
ja.
Som vann touren förut, att hon är på väg bort.
Ingen rök utan eld.
Nej, ingen rök utan eld.
Vad sa vi mer? 2 svenskar start. Emilia Fahlin och Hanna Nilsson, båda gick i mål. Hanna, sist av alla va?
Nummer 88! Rullar in som sista cyklist.
Ja, det är en mäktig merit tycker jag. Mm. Vi pratade om Marlene Reusser som favorit. Och sen så kom vi på att hon kommer inte köra, för jag kollade på startlistan. Ja. Men hon körde.
Hon körde.
Det borde hon inte ha gjort.
Nej, för hon vurpade och bröt käken.
Fan vad tråkigt alltså.
Ja, hur länge är man borta med käk?
Fråga Kanye West. Through the wire.
Ja, exakt.
Ja.
Han kom tillbaka ändå.
Han kom tillbaka, som
och
han
sen...
kom tillbaka. Vi lämnar det där.
Ja.
Vad hade vi de? Ska vi säga 2,5 svenska? Antonia Gröndahl körde ju också.
Just det, ja. Finlandssvenska.
Ja. Pluggat i Falun. Mm. Yes, ska vi gå in på den tråkigaste Flandern?
Tråkigaste Flandern denna helg, herrarnas race.
Ja.
Som också var lite tråkigare redan innan start när
Wout van Aert
kraschade.
Allt det här har vi pratat om i vår bonus.
Wout van Aert kom inte till start. Pogacar valde att inte köra i år, som var regerande mästare. Och sen så vurpade ju tyvärr Mads Pedersen, som också var lite snackis innan.
Ja.
Har han hunnit återhämta sig efter...
Vi pratar om Dvarsdorf-Flandern här.
Var det Dvars eller var det Gentvef?
Nej, Dvars.
Dvars var det.
Ordentlig vurpa i hög hastighet. Mm. Där Jasper Stuyven bröt nyckelbenet, Wout van Aert bröt nyckelbenet och några revben. Och Mads Pedersen blev tilltuffsad, men kom ändå till start. Pedersen satte ju ändå färg på loppet, får man säga.
Som han gjorde det.
Men det var också det enda han gjorde.
Ja. Ja, men han körde ju ganska konstigt. Han attackerade ju med, vad kan det varit då? 60-70 kilometer kvar, eller?
Mm, och sånt.
Ja, det kanske var lite mer till och
gillar
med.
Gillar att gå långt, Mats.
Ja, fast det där var lite långt. Långt. Han fick liksom ingen riktig ruck. Alltså det som hände var att han låg och drog typ 20-30 sekunder före klungan tillsammans med Gianni Vermeer.
Ja, gamla gravelvärldsmästaren.
Ja, som också är lagkamrat med Mathieu van der Poel.
Ja.
Så att då kände man lite att om Alpecin låter... liksom låter Gianni ligga och dra tillsammans med Mads Pedersen, då känner de sig nog ganska säkra på att det här kommer liksom
inte
kommer
hålla. Nej. Det var också som att det var så lite, så att det var som att Mathieu när som helst bara hade kunnat ställa sig upp ta 8 tramptag och bara komma upp till Mats och bara, är det här ditt snabbaste? Är det här ditt snabbaste?
Ja, men lite så. Och nu pratade vi om att Mads hade vurpat innan, och jag kände lite där att så här, han tror inte på det här själv heller.
Men jag vet inte, för jag hörde ju i... Nej, men vi kan ju... Så här, han gick loss och låg där framme i någon meningslös utbrytning. Det blev inkört. Mathieu gick solo med 4 mil kvar.
Från Koppenberg.
Från Koppenberg och hölls undan solo. Och alltså, jag vet inte riktigt varför. Pedersen kändes som egentligen den enda som skulle kunna utmana Van der Poel man mot man.
Mm. Men det var... Man mot man.
Ja, men, cyklist mot cyklist. Men det var som att han inte ville testa det på det sättet.
Jag vet inte. Jag tror inte han kände sig 100%.
Men sen, och sen hörde jag i intervjuerna efteråt att Tom Squinch, som väl blev bästa Lidl Trek-cyklist, va?
Mm, han var 10, va?
Han blev 10. Han sa att det hade väl varit bättre om det kanske var jag som öppnade upp racet på det sättet. Du vet, så här.
Ja, precis. Man ska inte ha kaptenen ligga och...
15 sekunder. Nej. Och det tyder ju ändå på att de väl hade snackat om, eller att de inte hade snackat om, att Mats inte kände sig 100. Och
nej, det håller jag för sig med om. Det är bra poäng.
Så att, men å andra sidan... Och helt ärligt, i Squinch intervju efteråt, han såg förvånad ut.
Okej.
Okay. Liksom, vad håller Mats på med? Och jag såg också att Mats hade gjort ett inlägg på den sociala medieplattformen Instagram. Mm. Du känner till Instagram? Mm.
Där finns vi.
Där han liksom gjorde avbön lite grann och sa så här: nej, jag kanske inte raceade mitt smartaste. Nej. Och ja, jag kanske borde ha bara glidit tillbaka till klungan, men that's not how I race.
Ja. I mean, apropå det så såg jag en intervju med Gregory Rast, som var den sportdirektören som Lidl Trek hade i bilen. Mm. Som hade fått fråga från, jag tror det var dansk media, där han hade sagt att nej, men det var kanske ett misstag att inte kalla tillbaka honom. Och sen så när vi inte tog beslutet direkt så... Ja,
det blev som det blev.
Det blev som det blev, och sen kallade vi tillbaka Mads. Men då var det för sent och då ville han inte gå tillbaka. Och så kände han sig inte 100%. Och ja, det känns bara som att det blev liksom fel.
Det blev lite panic.
Ja, men lite så. Det föll platt.
Ja. Vi får väl hoppas på kanske revansch då för den starke dansken, formstarke dansken. Mm. Det är han ändå.
Verkligen.
Till helgen när vi har Paris-Roubaix och se fram emot.
Men Mathieu van der Poel vann ju då sin tredje Flandern.
Övertygande, eller? Skulle du säga att det var övertygande?
Han var ju väldigt överlägsen, vann med 1 minut till slut i mål. Men jag tycker han såg ganska trött ut på intervjun efter.
Han sa ju också att han var fucked.
Han gillar att säga.
Ja, fula ord.
Ja. Men det är hans stil också. Alltså, det är ju alltid när han vinner tävlingar. Då ska han alltid lägga sig ner och du vet, se ut som att han...
som en jävla skidåkare.
Ja, han är helt slaktad.
Ja, men det var han nog. Han såg rätt trött ut.
De började ju i solsken, men sen började ju regna ordentligt, så det var ju en tuff
promenad för Koppenberg för många.
Mm. Precis. Och det var ju, alltså, Koppenberg är ju en superbrant rackare, gatstensbelagd.
Mm.
Jag tror att den är 20% på,
alltså,
där
den
är som
kört de där. De är väldigt branta.
Och där var det ju, på här sidan så var det ju Mathieu van der Poel, Matteo Jorgensen och Mads
Pedersen,
det var
som kunde cykla.
De
upp.
Kunde cykla.
Alla andra fick springa.
Och det var ju inte bara,
såg.
Ja, det var inte bara på grund av att det var brant. Det,
nej, men det, är såhär,
det var ju blött också.
Ja, exakt, blött. Men det är också någon sätt ner foten, sen är det kört.
Mm.
Du kommer liksom inte igång igen.
Nej, precis.
Men du, får jag bara ta det här. Mathieu van der Poel, han är 29 år gammal.
Mm. Vad blir gammal nu?
Vad blir gammal? Han har vunnit Flandern runt 3 gånger.
Han levererar på, vad heter det, på monumenten.
Han har vunnit Flandern runt 3 gånger. Han har vunnit världsmästerskapen 1 gång.
Mm.
Han har vunnit Milano Sanremo 1 gång. Han har vunnit Paris-Roubaix 1 gång. Han har vunnit Strade Bianche, Amstel Gold Race. Ja, det är egentligen de
E3 är fint också.
E3, alltså monument har han alltså 1 2 3 4 5.
Mm. Han bara vunnit en etapp på touren.
Det är sjukt ändå.
Men den etappen.
Ja, den etappen. Men skit i det.
Det var,
men
alltså, den etappen.
Men du, alltså, det är helt, helt otroligt. Vi brukar ju jämföra honom med Wout van Aert.
Mm.
Han har ett monument.
Ja, det är ju Milano Sanremo, va?
Ja.
Mm.
Ja, nog om det. Fortsätt.
Men Wout har vunnit 9 etapper på touren.
Ja, det är något helt annat.
Mm.
Ja.
Vad var jag?
Jag tror du skulle gå igenom topp 10 eller något sånt där.
Nej, men var det det? Nej, det skulle jag nog inte. Nej, men det var... Jo, men vi var ju vid Koppenberg. Och jag, det var ju att det var
promenadstråket.
Det var ju blött också. Ja. Så. Men där gick ju Mathieu ifrån, bara om vi ska gå igenom sen. Och den enda som då lyckades ta upp jakten, det var ju Mathieu Jorgensen.
Ja, just det.
En
också formstark.
Ja. Vann ju...
Dvarstor-Flandern. Men det är roligt, man tänker...
Och Paris-Nice.
Och Paris-Nice. Ja, men exakt. Det var precis det jag skulle komma till. Därför att man tänker inte på Jorgensen som en sån hard man. Nej. For the spring classics. Utan man tänker mer så här. Här är någon som kan bli bra på touren framöver. Mm. De här veckolånga etapploppen. Duktig i berg. Versatile.
Va? Verkligen versatile.
Mångsidig. Imponerande av Jorgensen.
Men han tog...
Kunde nästan gå med.
Kunde Mathieu. Nästan gå med. Jag tror när han svängde vänster uppe på Koppenberg. Då var det så här 7-8 sekunder. Sen så var det 10-12 någonting. Sen kom någon till någon pavé-sektion. Så blev det några
trodde
mer
sekunder. Trodde nästan att jag skulle vänta in honom.
Ja, men sen så...
Gjorde han inte det.
Och sen rann tiden iväg. Och Jorgensen...
Som sand genom fingrarna på
Jorgensen blev sen upphunden av den jagande gruppen. Och sedermera fick jag också släppa den. Och till slut så var han 31 in i mål.
Ja. Oh, how alltså, the tables are turned.
3:40. Det efter, alltså han måste grävt djupt för att gå i kapp Mathieu där, ja, och sen verkligen. Så bara
man kan säga, det var ju påskhelgen. Han har alla sina påskägg i den korgen.
Ja. Ja, men å andra sidan, det kanske var han är ju ingen spurtare, så han hade ju kanske inte tagit en podiumplacering ändå.
Alltså om man, inte ifrån gruppen, nej, men om man hade gått med Mathieu.
Jag tycker ändå det var, ja.
Nej, helt rätt.
Jag tycker det var snyggt ändå. Han försökte och han var ju... Jag vet inte, han är ju också en...
Friskt vågat, inget vunnet.
Han är ju också en cyklist i ett av de största lagen. Visma Lise Bike. Mm. Det är klart de måste försöka.
Exakt. De hade sin första gubbe på 15:e plats. Teach me not.
Det är tufft nu.
Det är tufft. Alltså konkurrensen är stenhård.
Ja, det var ju en jättetuff tävling. 270 kilometer. Du, jag kollade på topp 10 här. Två intressanta namn. Femma, Antonio Morgado. 20-åringen, portugisen.
Portugisen.
Med en cheflig mustasch.
Ja, jag skulle precis säga det. Portugisen som vi lärde känna på... Var det junior eller U23-VM?
Junior VM 22 i Wollongong, va? Han fick stryk i spurten av tysken Herzog.
Redan då hade han ju en ordentlig skäggväxt, Morgado. Han är ju skolad av Chloe Dygerts kille.
Axel, ja.
Axel Marx i Hagens Berman.
Ja. Action.
Vad
det nu heter.
Alltså, vi pratar om Chloe Dygert ihop med Axel Marx, som är dubbelt så gammal som henne. Nog om det.
Morgado, portugisen.
Ja, imponerande. Alltså, imponerande av UAE. De hade ju fyra man med där.
Men Morgado är alltså 20 år. Han gör sin första säsong som proffs. Ja. Han är alltså neoproffs. Ja, men femma på Flandern. Alltså, jag minns när, var det Mads Pedersen som typ så här 22-23 år innan han var tvåa på Flandern? Liksom.
Han låg solo där länge bakom.
Men och jag kan säga så här, på Flandern, då blir man inte femma genom att du vet så här, jag satt med i rätt grupp liksom.
Nej. Det kostar.
Det kostar.
Men du, på tal, först bara, de är 3, 4, 5 i UAE.
Mm.
Nils Polit, Mikkel Bjerg och Morgado.
Mm.
Tvåa, här är ju en överraskning.
Luca Mozzato, italienaren i Arkea.
Ja, alltså, oerhörd överraskning både Mozzato men också att Arkea har en gubbe som är tvåa på Flandern runt.
Ja, ja men det är absolut imponerande. Han kör ju mycket belgiska tävlingar.
Mm.
Han verkar gilla liksom den. Och sen har han en bra finish.
Skulle säga så att Polit som blev trea, det blev han där för att Michael Matthews blev deklasserad i spurten.
Ja, precis.
Vad tyckte du om det?
Jag tyckte det var... När jag såg det live så tyckte jag att... Men jag tror att det var Wacke Adamsson när jag lyssnade på. Och de sa direkt att det där kan han bli deklasserad för. Och då tänkte jag, det där såg inte schysst ut. Sen såg jag helikopterbilderna. Och då kände jag, nej. Det här var fel.
Mm.
Tydligen säger ju reglerna att för att man ska bli deklasserad så ska man dels, vad säger man, drifta.
Ja, alltså glida åt
sidan. Mm. Men man ska också göra något liksom som är farligt eller så. Och han rör ju sig höger, det är ingen snack om saken. Men Polittis är långt bakom så att han har ju det inte. Så att det är verkligen ingen fara för Polit, tycker jag.
Nej, jag håller med.
Trist ändå för Matthews, han är så nära att vinna San Remo i spurten. Du vet,
Han är på podiet, han är på podiet i Flandern.
Mm. Ja, trist. En annan ung talang är ju Magnus Sheffield, amerikanaren, 21 år i Ineos, som blev sexa.
Ja. Sen har vi också lite överraskande namn, eller överraskande namn på olika sätt. Oliver Näsen är numera i, eller i, har varit i Archer så här länge, men Decathlon heter de ju nu. Sjua. Det är stabilt för Oliver Näsen. Born Again kanske. Riley Sheehan, Israel Premier Text, amerikan, 13:e man.
Verkligen imponerande.
Kamil Małecki, polacken i
Q365. Det var en som vurpa så riktigt illa för några år sedan, typ inte kunde gå.
Ja, det har jag missat.
Nej, alltså ja. Väldigt imponerande att tillbaka. Men du, apropå den här långa rakan.
Ja.
På här racet så bröt ju sig, vilka var det nu? Det var ju Dylan Teuns och Alberto Bettiol.
Ja, de kom loss på Paterberg.
Ja, det var precis. Och, det är den sista klättringen.
Ja, exakt.
Eller klättringen, sista backen. Och låg ju, man tänkte, ja men det här har vi tvåan och trean.
Exakt, liksom. Här är pallen.
Ja, men de blev upphundna med typ 50 meter kvar. Ja.
Och, men också så här, man bara okej, nu kommer de ju dra igång spurten så de inte blir kattkörda. Ingenting.
Nej, de var ju så
de
trötta.
De hade ingenting.
Alltså det såg ut att gå i slow motion. Trampa, ja, men trampa
det,
gubbar.
Alltså det säger ju någonting om hur hård den här tävlingen var. Alla var helt, och det gällde ju, det var ju på damsidan också. Alla ser ju som lik.
Ja, men jag tänkte på det, apropå Paterberg där, när de svänger upp där över kullen liksom. Alltså ansiktsuttrycken, folk är ju förstörda.
Ja. Du, får jag gå tillbaka till den bästa Flandern för helgen och prata lite mer om Kanjaneva Doma. Polskan, du, vi kollade på lite gamla resultat. Hon var, var det 2015 var hon?
2015 var ju, det var ju då när Lisa Longoborghini var.
Ja, exakt.
Då var hon 22 på Flandern, då var hon 18 bast.
Ja. Man tänker ju också att hon är, alltså hon är ju en stjärna, men hon har svårt att ta det där sista. Jag tänkte nog att du vet, nu är det heartbreak för kanske så nära tvåa på Flandern. Nu hon kommer ju vara helt knäckt. Hon är ju jätteglad.
Hon verkar ju vara en väldigt glad.
Ja, verkligen.
Apropå det jag sa inledningsvis här, hon verkar uppskatta saker och ting.
Ja, men hon verkar gilla det, men det vore också kul att se henne. Alltså, jag tänker att, du vet, om hon får till den här segern så kan bli lite catch-up-effekt kanske.
Det kanske är det som är grejen. Hon är lite för nöjd med att bli tvåa.
Jag tänker också det. Det är risker där alltså.
Hon har vunnit Amstel Gold Race, hon har vunnit Alfredo Binda, men det var ju 18 och 19. Mm. 19 är väl hennes... Vi sa vi det? Det är typ hennes senaste seger,
ja,
2019.
Tour of Britain var någon etapp där, tror jag.
Okej, ja. Men, ja...
Men vi hoppas
på
det.
Alltså, hon är ju långt framme på alla stora tävlingar.
Det är hon verkligen. Hon är alltid there or thereabouts, som man säger. Regerande världsmästarinna på gravel.
Just då. Då har jag i och för sig vunnit, men ja.
Det räknas inte riktigt.
Nej, kanske inte.
Nej. Men, men nu kommer ju snart Ardenner-klassikerna, och det är väl det hon satsar på. Hon är lite, väger lite för lite, va? För Robert, vad tror du?
Ja,
inte
det
hennes
känns...
Race.
Nej, kanske inte.
Kanske inte.
Kanske.
Nej. Ja, vi får se. Vi följer med spänning. Ska vi kasta oss in i Robert och lite försnack på här sidan? Har du någon, ser du någon favorit eller?
Ja, men jag tycker det ser ut som ett getingbo. Det är många som kan vara med och slåss om det. Ska vi, om man ska vara ärlig,
jag sticker ut, jag sticker ändå ut hakan och säger att jag fann det på, eller?
Är du säker på det? Ja, men han är ju stor favorit. Det enda man hoppas på som ska på något sätt kunna utmana, det är ju
Mass.
Det är Mass.
Ja.
Men annars...
det är ju en och annan dark horse som har vunnit Paris-Roubaix.
Ja, jag vet. Och det är ju också...
Du nämnde inte... Matthew Heyman tidigare som spurtslog Tom Boonen. Eller... Det hade ju ingen gissat
eller
på.
Johan van Summeren.
Nej, ja, men exakt. Men du, ja, men på tal om du vet så här, dåligt väder, dålig... Ja, Johan van Summeren. Jag var där då. Det var
2011.
Då var jag där. Med din gamla chef, Stefan.
Mm.
På, nej men, i VM i när Mats Pedersen vann VM i
Yorkshire.
Mm. Så tänkte man ju att, för då satt ju Mattias van der Poel i täten. Och vi bara väntade på att nu ska han leka.
Det var när han hade knäppt upp sin
väst eller vad det var. Ja, men, nu ska han leka hem det här med ena foten i plaststället och så vidare. Och sen så blev han bara avhängd och så dominerade Mats Pedersen istället. Men vet, man ska inte ingenting, man ska inte ta ut någonting i förhand.
Nej, det ska man inte göra. På damsidan då?
Alltså, är Elisa Longo Borghini favorit nu, eller?
Hon känns ju som det. Det känns väl också. Jag tyckte Kopecky, även om hon såg tung ut uppför, så var hon ju ändå åkstark och kom tillbaka. Så
att... Royce försvinner ju nu med... Hon cyklar ju inte med käken i och för sig, men det kanske är lite mycket
jag
begärt.
Vet inte om man kan köra med.
Nej,
det lär ju skaka
ja,
mycket.
Jag tror inte att det är att rekommendera. Lizzie Deignan kommer ju inte köra med sin brötna arm. Tråkigt.
Lucinda Brand har ju kört bra där.
Ja.
Cykelcross-specialist.
Ja. Där tycker jag att
Jag tror på Emilia Fahlin.
Vi hoppas på.
Ja.
Men också på tal om Dark Horses. Där vann ju kanadensiskan... vad heter hon förra året?
Jackson.
Allison Jackson, precis. Från långa utbrytningen.
Ja, men den tävlingen är ju speciell. Alltså, det är ett...
Marta Lack långt fram också. Mm. Polskan. Saratissit då, va? Jag tror hon har bytt lag.
Ja, men det vi sa här... De är lite liksom... deras motpoler, Flandern och Roubaix. För Flandern får du inte en topp 20 på grund av någon tur whatsoever.
Nej, verkligen.
Men på Roubaix, liksom, det är klart, du måste sätta dig i rätt utbrytning och så. Men med lite flax...
Ja, ja.
Så kan du ändå vara med där framme på slutet.
Du måste ju vara tillräckligt stark.
Ja, du måste
kunna hantera pavén tillräckligt bra.
Absolut.
Men absolut mer tillfälligheter åt båda hållen.
Mm.
Du kan ju ha otur och liksom, tappa en seger.
Ja.
Du kan inte vinna Paris-Roubaix tidigt i tävlingen, men du kan förlora.
Exakt. Ja. Exakt så.
Ja, men det ska bli spännande att följa. Ska vi snacka lite basken eller?
Det kan vi göra. På här sidan rullar cykelsäsongen vidare. Idag började basken runt med många intressanta cyklister på startlinjen.
Ja, fast alltså, en intressant cyklist var inte med på startlinjen. Jag tänker på Tom Pidcock.
Nej, han blev bortburen av någon som gör.
Ja.
Han vurpar tydligen på
uppvärmningen. Eller?
Ja, han var ute och reka banan. Det började med en 10 km kuperad tempotapp som också verkar varit lite knixig.
Ja.
Jag vet inte hur han vurpade det.
Nej, men vi såg dråpliga bilder, så vi kanske lägger upp cykelwebben.se där han verkligen blir utburen ur bussen.
Ja.
Alltså, han och Eli Izerbit brukar också bli bortburen.
Ja.
De är ju lätthanterliga på det sättet. De här, vad väger de? 50 kilo?
Ja, men typ.
Ja, nog om det.
Nej, men det jag skulle säga var ju att Roglic är där, Skelmos, Remco Evenepoel, Jonas Vingegård, Juan Ayuso...
Ett getingbo.
David Gaudu. Ja, det är många bra till start. Men första etappen kördes idag. Primoz Roglic, han har vunnit 3 inledande tempoetapper där tydligen. Mm. Han vann även idag. Var det vi som snackade om det? Att var det efter... Var det Paris-Nice han körde, eller va?
Men
det var när han kändes så här off liksom.
Ja, just det. Och så kollar man
på. Ja, men så tänker man så här, han brukar aldrig vara off i sån här en veckors tävling. Han brukar vara säkerheten själv.
Verkligen.
Och tänkte man så här, vad hänt? Är han slut nu? Och så kommer han tillbaka hit och tvålar dit. Ja.
Hela gänget.
Han körde ju också fel.
Han följde ju efter någon ledarbil.
Ja, eller
på upploppet.
Ja. Ja,
eller motorcykel. Och så körde han höger för att han skulle köra hållit vänster. Och så var han tvungen att vända där på tempohojen.
Ja.
Tappade väl en och annan sekund. Men vann ändå med ganska god marginal.
Vann med 7 sekunder för Jay Vine.
Vine.
Jay Vine.
Jay Vine.
Och Swiftaren.
Ja, Swiftaren Jay Vine. Mattias Skelmose. På tredje plats Remco 4 efter att ha vurpat i första kurvan.
Mm, en ordentlig vurpa ändå.
Ja, ganska. Han gled en stund på asfalten. Ja. Drämde handen i backen för att liksom visa att attans, fuck!
Ja, det är klart han tappade tid där, men det gjorde också Primoz.
Ja, exakt. Men det gjorde inte... Vad har Jay Vine och Mattias Skelmose att skylla på? Vad har Jonas Vingegård att skylla på? När vi är klara med det här ska jag ta en annan grej.
Okej. Spännande.
Är vi klara med det här? Vad är resten av etapperna? Hur långt det är basken?
Det är ju som alltid i basken. Mm. Det är en del tuffa etapper.
Det kan man gissa.
Och jag tycker det ska bli så spännande att se Vingegård mot Remco, mot Ayuso, mot Rogla.
Det kommer bli, vi har något
spännande. Det är en liten försmak av Toren faktiskt.
Ja, absolut.
Det är bara Poggi som saknas.
Ja. Du, på tal om, ska vi se hur jag kan knyta ihop det här. På tal om Jonas Vingegård och Juan Ayuso. Båda de två har haft kommit upp för Calderattes. Jag var ju i Kalpe för inte så länge sedan, en vecka sedan. Medan jag var där så var också danska Conti-stallet Team Colloquick på plats.
För det var ju där han tog rekordet, va?
Jonas, ja.
Ja, Jonas.
Ja. Mm. Jonas Vingegård har ju tidigare kört i Team Colloquick, som är ett danskt kontinentala. Och de har ju börjat ha som tradition på sitt vårläger att försöka ta kommet, alltså Strava-rekordet, upp för Calderattes. Och när Jonas, det finns ju på video, jag tror till och med att de gjorde det året innan Jonas.
Första gången.
Och sen Jonas året efter. Och sen har, jag tror att det är Juan Ayuso som har haft det.
Han och Pogacar raceade väl upp? Eller?
Han och Pogacar raceade upp, men de raceade hela vägen upp till Superrattes.
Ja.
Som är, man kör liksom, när man kommer till toppen så istället för att åka rakt fram så kör man upp höger en återvändsgränd. Riktigt sjuk backe. Men det jag skulle säga var nu att när Colloquick var upp, var där nu, så de kör ju lagtempo liksom.
De är ju typ så här 15 man också.
Ja, hela gänget. Mm. Men så kul att se. Vi lägger upp videon också på cykelwebben.se. Då ser man liksom de första gubbarna, du vet, de släpper efter 300 meter.
Ja.
Då är det någon spurtare som har fått dra igång hela tåget. Han har ju ingenting att sätta emot. Men då hade de alltså, ska vi se, längst, de hade tre snubbar längst bak. De två sista släppte före den tredje. Så att de som de egentligen körde för fick ge sig, om jag tolkar det hela rätt.
Okej.
Och den som var snabbast upp var 18-årige Peter Öxenberg Hansen.
Mm.
Som då tog kommet ifrån Juan Ayuso. Nu tror jag inte att jag har hittat rätt segment här. För det ser ut som att han bara tog med 4 sekunder. Ska se om jag kan hitta rätt här. Så att det är liksom officiella. Ja, nej, men det kan vi göra sen. Imponerande.
Det är ju väldigt imponerande. Jag vet inte om de har körs det några tävlingar upp den vägen. Det har aldrig varit målgång där.
Nej, det har aldrig varit målgång åt det hållet, tror jag inte. Ja, vi brukar köra från andra hållet oftast. Men ja. Det är ju coolt alltså. Ja, och
det är en trevlig åkbacke ändå.
Ja, det är det. Den är lite brant på sina ställen. Ja, men
det gör sig ju ganska bra att köra lagtempo.
Som ett lagtempo.
Men alltså, det ska ju inte ta bort någonting av insatsen att faktiskt ta det. Alltså det är klart man får hjälp. Men ja, du ska fortfarande sitta med där och köra liksom.
Ja. Alltså vi lägger upp, ja det är imponerande. Här ska vi, jag tror att det är den här, 11.33. körde Öxenberg Hansen på och Ayuso har kört på 11.41.
Ja.
Ja, det är imponerande.
Verkligen.
Det var egentligen bara det. Vi har lite prylgrejer, men inte mycket. Vi snackade om Kwok senast. Skor. Som,
det var ju för att Geraint Thomas har bytt till deras skor. Då var det väl inte helt klart. Vad var det för skor? Vilken modell?
Ja, man visar upp någon modell. Men nu har de ju släppt en ny M3 Air.
White.
Ser luftiga ut. Ser fina ut tycker jag.
Mm. Vad kostar de då?
De var 4 och 5. Men sen verkar det som att man... Det verkar vara britt-engelskt baserat.
Ja, det är det.
Jag vet inte riktigt hur det blir med Brexit där. Så det ser ut som att det är tull och moms. Det blir så här 5 och 5.
Mm-hmm.
Saftigt.
Det är saftigt.
Mm. Får kolla upp det här lite mer i detalj. Men vad tyckte du? Ser rätt feta ut eller?
De ser schysst ut tycker jag.
Lätta och fina.
Built from the wish list of champions.
Se om det är det som gör skillnad för Geraint. Han har ju kört CD, han har kört fysik.
Ja, han har varit runt.
Fan, lite. Han har inte haft ett Bond Trigger ett tag också. Alltså.
Ja, var inte det bara Wiggins eller?
Nej, Wiggins hade Bont.
Ja, Bont, just det.
Tror jag ska få gå men tillbaka.
Men han kört Bont? Ja, varför skulle han kört det?
Ja, det är en bra fråga. De har så här lustig sponsringsstrategi, Bond Trigger. De heter ju Trek nu, ja. Så det var ju konstigt. Ja.
Ja. Men schyssta, Kwok M3 Air.
Du, på tal om basken runt, så såg vi ju Remco Evenepoel i sin Star Wars-hjälm idag med den här sockan.
Nej, men hade han på sig den då?
Jag tror det.
Nej, jag tror inte han hade den eller.
Hade han inte det? Nej, men... jag är ganska säker.
Okej, okay. Jag fick för mig att han inte hade det, men det var några andra som hade
okay.
det.
Okej, men det är den här Specialized-hjälmen med den här lilla...
ja, men tubsockan runt...
Inte tub, men...
Nej, men någon jävla socka runt ja, hakan.
Som en nylonstrumpa runt hakan för att göra den mer aero. Men den är ju förbjuden, så det var sista gången vi fick se den. Remco verkar inte ha haft den, nej. Nej. Det är som
1-0
till 1-0 till Niklas.
Men det var andra Specialized cyklister som hade den.
Mm. Men det var sista gången.
Ja, det verkar som, eller det har vi snackat om, att den skulle tas bort.
Förbjudas.
Ja. UCI har sagt stopp.
Nu sätter de ju foten.
Ja, men det är också konstigt att de inte förbjöd den direkt. Mm. Varför så här förbjöd de den från och med den 2 april då?
Ja, jag vet inte.
Eller var det ett aprilskämt? Att den,
att den var förbjuden. Jag kommer tillbaka. UCI imorgon bara... Nej, men det var väl det.
Ja. Det är väl bra ändå.
Det är bra. Det händer inte mycket på prylfronten. Det känns som att det ligger och bubblar lite inför de stora släppen som väl kommer komma antingen till Toren eller kanske något litet som bubblar upp på Girot. Men annars så är det lite långsamt på prylfronten för tillfället, eller?
Det är det. Du, innan vi går in i vad vi inte har kunnat släppa så ställde jag en fråga i Spotify-appen.
Ja! Där man både kan lyssna på våra ordinarie avsnitt men också numera på våra bonusavsnitt.
Fantastiskt!
Fantastiskt!
Ja, men frågan ser man ju om man går in i avsnittet.
Frågan lyder...
Hur många bultar? Frågan löd förra veckan. Vilka är dina favoritcyklister i dagens klungor? Här och damklungan.
Ja, vad var svaren?
Det var många som inte förstod det här med herr och dam. Så de skrev bara en cyklist.
Okej.
Okay. Men det var Wout van Aert, Poggi, Puck Peters, Kopecky, Van der Poel, Poggi igen.
Mm.
Caroline Andersson dök upp där. Ganna. Mycket Pogacar, mycket Van der Poel. Niklas Hasslum, Emilia Fahlin. Och sen såg jag också att det var någon som nämnde Julian Alaphilippe. Honom glömmer man ju lite nu. Ja. Han är under isen.
Ja, så ruskigt under isen.
Trist.
Va? Ja.
Vad blir frågan nästa gång då?
Ja, det är en bra fråga. Det blir en bra fråga.
Det blir en bra fråga. Ska vi köra en sån cliffhanger? Att man...
Ja, vi kör en liten cliffhanger.
När ni hör det här, gå in i Spotify-appen och kolla vad är veckans fråga och bidra med ett svar.
Ja. Ska vi påminna om att vi finns på diverse sociala plattformar. Vi heter Cykelwebben. Kolla in cykelwebben.se för sånt som vi pratar om i avsnittet.
Ja.
Det var väl det.
Ja.
Vi knyter ihop det.
Jag lovade ju här inledningsvis att man kan nästan tro att cykelpriserna nu för tiden är ett aprilskämt. Daniel, vad har du inte kunnat släppa?
Jag var ute och jag har ju cyklat med lite olika folk på olika tillfällen. Det är mycket trevligt liksom.
Du är en svensk version av Freddy Ovett.
Jag rör mig mycket, exakt så va? Så jag rör mig mycket. Så jag var ju i Altea och Kampen. Då cyklade jag ju med den svenska gravelmästarinnan Hanna Johansson. Mm. Vi tränade ihop mycket. Sen stötte jag ju också på Jönköping CKs far och son Henrik och Oskar Mar.
Just det.
Ja. Henrik är ju gammal...
Är världsmästare?
Världsmästare och paralympiker.
Ja.
Va?
Mm.
Oskar, han har ju så mycket SM-guld i diverse grenar. Mm. Jag tror han vann typ allt på SM i bana i vintras.
Ja, men just det.
Ja.
Just det.
Ja. Mm. Så vi körde en kort runda ihop. Lyckades ändå sammanstråla.
Ja.
Så. Jag vet inte vart jag var på väg. Det var inte dit jag skulle, vart jag inte hade kunnat släppa.
Jo,
men nu i helgen.
Ja, precis. Exakt.
Ja, så cyklade jag också med lite Göteborgscyklister. Mm. Och jag nämnde ju tidigare här att Linda, Alex och Caroline hade årspremiär på sina cyklar.
Mm.
Alla tre i superfina Specialized Tarmac SL8 hojar med Ultegra. Nu behöver man inte säga det är två längre, för det finns ju ingen mekanisk, utan med Ultegra på och sådär. Och så snackade vi lite priser och sådär. Den kostar ju 115 000 den här cykeln.
Ultegra.
Ja, så, Ultegra. Alltså, inget fel. Ultegra är en fantastisk grupp.
Absolut.
Alltså otroligt.
Ja. Alltså mitt var ju mer att så här 115.
Ja, och det är inte ens top of the line. Nej. Inte ens top of the line. Då var vi tvungna att kolla här nu. Vad kostar en top of the line en S-Works med Durra? Eller SRAM Red?
Ja.
Vad sa vi? 174 000.
Ja, det var väl mer? Var det inte 184?
Nej, 174 tror jag.
174.
Alltså, det finns ingen rim och reson.
Alltså.
Ingen rim och reson.
Men det är också så sjukt för att vi har under en längre tid i podden liksom.
Förfärats
och kommenterat de här cykelpriserna. Ja. Men jag vet inte, hur länge kan de höja?
Ja, men det är som att de trollar oss.
Ja, men det här.
Var tar det slut någonstans?
Men vadå, så 180 000 för en cykel?
Nej, vi får väl hat av industrin här kanske, men ja. Av branschen. Men jag förstår inte. Alltså.
Men vad du satt också och kollade vad ett ramset kostar. Var det på
70, va? S-Works-ramen.
70 000?
Ja. Alltså, som kontrast i det här. Jag har ju en cykel stående hos mina föräldrar.
Mm.
Som jag cyklar på när jag är där. Det är ju en landsvägshoj från 2004 som jag ändå har uppdaterat med
20 år gammal hoj.
Uppdaterat med en mekanisk 11-delad grupp.
Är det top of the line då eller?
Nej, inte top of the line. Men så här, den cykeln har jag byggt ihop för kanske, säg att det kostar mig 7-8 tusen.
Ja, men hur många watt tappar du på den?
Nej, jag hoppas att det var några, för jag fick slita, det skulle jag säga. Men mycket cykelglädje för pengarna, så att säga.
Absolut.
Jag har svårt att släppa det här alltså.
Det finns ju
mer prisvärda alternativ, kan vi säga. Vi satt och kollade här Arcade från vår kompis Per som kör Lerdala Sport. Där kan du få en vad sa vi, Ultegra hoj för 70.
Ja.
Var det så?
Ja, och det tycker jag. Men det är väl ändå.
Ja, vänta, nu måste jag kolla. Medan du drar ditt vad du inte har kunnat släppa, så ska jag researcha lite här.
Vad jag inte kunde släppa den här veckan var ju, det är ju liksom, vi är mitt inne i säsongen för vårklassikerna. För några år sedan när vi drog igång podden, och kanske något år innan det, då var ju Patrick Lefebvres Quickstep. Det var ju de som var. De var ju kingarna.
Ja, de var kingarnas kingar. De var Wolfpack.
Ja, de liksom styrde och ställde. Men tiderna förändras. Allt går i cykler och så vidare. Jag såg några citat från Tom Boonen som hade uttalat sig i Sportza.
Tomike.
Ja. Då sa han då, I don't recognize the team anymore. It makes me cry.
It makes me cry? Det är där man bölar, eller?
Ja.
Alltså, inte så att det är dåligt att gråta. Det är bra.
Ja, men han,
jag tror han överdriver lite.
Det är klart han gör det, men han menar väl på att liksom, ja, saker har hänt.
Mm.
För några år sedan var det
Wolfpack
som dominerade. Det var Boonen, det var Gilbert, det var Terpstra, det var Lampard, Askren.
Ilju Kajse,
ja, det har ju varit.
Stenek Stibar, han var på VIP-läktaren i år, inbjuden av Patrick Lefebvre.
Ja, och allas vår egen Stijn van den Berg.
ja, Stijn kan inte mer.
Ja. Ja, men det har ju bara gått ut för
förlaget. Det går i cykler, ja.
Ja, men också, det ska man också säga till Lefebvres försvar. Han har ju kanske lite droppat det här liksom klassikerlaget, byggande tänket.
Ja, de vann ju inte Vueltan på den tiden, om man säger så.
Nej, men det gör de ju nu.
Ja. Men och så är det, vill du stötta en GC cyklist, eller vad heter det,
AK.
En AK cyklist, då får du göra uppoffringar på klassikerna.
Sen kan man ju säga att liksom baserat på tidigare prestationer kan man ju tycka att många i laget underpresterar
verkligen,
alltså i klassiker del.
Ja.
Det har Alaphilippe, Askren, Yves Lampart.
Ja, Askren är ju inte en liten skugga av sitt forna jag. Lång skugga.
Ja, men så det är en sak jag tänkte på, att det känns, ja. Det kanske det behövs nu i liksom utmana. De hade ju ändå en annan taktik på den tiden. det var ju mer liksom många som var
ganska bra.
Jättebra.
Ja, absolut.
Inte en stor stjärna.
Nej. Jag håller helt med. Jag gjorde lite research medan du pratade här. Ledalasport.se, vår kompis Per Alfredsson. Han har ju tidigare varit med som annonsör och sponsor till podden. Då bjuder vi på lite credit where credit is due. Arcade, schweiziskt märke. Det här kan du få en Ultegra hoj D2. Kolfiberhjul och så vidare. 64 000. Det är ju lite mer än hälften av 115. Det är ändå en markant skillnad. Jag fattar inte.
Nej.
Nu tog vi Specialized som exempel. Många andra är lika dyra.
Ja, men det ska jag säga, när man kollar på de här priserna, då är det ju också deras, alltså det är de finaste ramarna och så.
Ja, vadå, för att det blir så mycket billigare annars?
Nej, men jag menar att det finns ju billigare alternativ. Alltså ofta, typ exempel, jag var inne och kollade på Canyon. De har ju till exempel så här CFSL, CFSLX.
Ja.
Alltså du vet, ramarna, det är lite finare kolfiber, lite styvare och lite.
Alltså, jag hör vart du är på väg, men jag förstår fortfarande inte poängen.
Nej, jag bara säger att det finns också billigare alternativ.
Ja. Jo, absolut. Här ska vi se, till exempel Tarmac SL8 med 105. Med SRAM Access rival 82 000.
Okej, okay. Ja, det var lite krydd kanske. Lite krydd.
Ja. Ska vi fortsätta göra oss ovänner i branschen, eller ska vi runda av avsnitt 168 här och nu?
Men å andra sidan, just för att vi inte ska få, snackade vi om Trek också?
Ja.
Vi snackade om Madonna.
Ja, nej, det gjorde vi inte. Men en Madonna, värsting Madonnen, kostar också 175.
Ja, nej, men så då. Vi snackar Trek, vi snackar Specialized. Så.
Nej, men det är
men
så...
till deras försvar, det är där liksom. Det är inte bara dem.
Ja, fast... Nej.
Alltså, det är branschen ser ut så.
Ja,
exakt. Topphojar
är svindyra.
Ja.
Men för svindyra.
Ja, absolut. Det är där är vi överens.
Där är vi överens. Vi säger med de orden så tackar vi för avsnitt 168. Tack för att du lyssnar. Vi hörs snart. Vi ser fram emot Paris-Roubaix. Vill ni höra oss prata mer om det snartare än nästa ordinarie avsnitt, så gå in på patreon.com/cykelwebbenpodden så får ni tillgång till våra bonusavsnitt.
Typ så.
Med det säger vi ciao.
Ciao.